Och vi började igår med att se begreppet frihet och begär. Och många har sett att de kan stå i konflikt med varandra. Och Jörgen Smith hjälpte oss att se att man kan dela upp begären i tre aspekter. En aspekt är kroppens sunda och naturliga begär efter mat och dryck och så vidare. En annan aspekt är det andliga i människans naturliga och sunda begär efter förening med det andliga i världen. Och så var det den tredje aspekten som började som en andligt sökande, men som sedan kom ur balans och tog sig uttryck i olika former av överdrifter. Vi fick benämnt romarna som konsumerade och åt flera gånger bara för att fördjupa sin njutning istället, kroppslig njutning. Och vi ser idag hela det västerländska samhället i samma problemställning, i en överkonsumtionssituation som är på väg att göra slut på planetens tillgångar. Sen kom vi in på några sinnesforskare, och vi börjar med en forskare som heter Paul, som kryp under ett täcke för att undersöka vad sinnesintrycken var. Han tryckte då på ögonen och fick olika fenomen som ljus och färger och så vidare. Och han menade då att sinnesintrycken var helt subjektiva, och någonting om den yttre världen kunde man inte säga på grund genom sinnesintrycken. Johannes Müller utvecklade det här i lagen om de specifika sinnesenergierna. Lagen om de specifika sinnesenergierna. Han menade att, eller han gjorde försök med både genom tryck och genom kemiska retningar och genom elektrisk impulser, och fick då från sinnet, till exempel ögat då, samma resultat hela tiden, ljus och färg fenomen. Och han menade det då att varje sinne bara svarar med sitt specifika sinnesenergi. Och att man därav kan inte kan säga någonting om världen egentligen. Man kan då invända mot detta, vem har då sett sinnena och ögonen och synnerverna och så vidare. Då måste de ju också vara subjektiva uppfattningar. Johannes Müller hade också en upplevelse av bildseende. Han såg bilder då som inte han hade sett i, som var upplevelser eller minnen eller något sånt, utan helt nya bilder av människor och djur och rum som rörde sig från periferin och in emot ett centrum. Och han har märkt till att tankarna jagar bort de här bilderna. Och han menar att detta var produkter av sinnets eget liv. Och i normal population kan man säga att ungefär 7% har haft den här typen av upplevelser. Men vi märkte igår att ungefär 70% var den här har haft den typen av upplevelser. Johannes Müller reste till Göte för att tala om de här upplevelserna. Och Göte hade då haft, förstod med en gång vad Müller pratade om, men hade haft tvärtom upplevelser, att det utgick ifrån mitten istället och rörde sig utåt. Och Göte såg då blombilder, men vi kan lägga märke till att det var inte naturliga blombilder av naturliga blommor, utan det var de var regelbundna, stilistiska, som en bildhuggares rosetter. Och de rörde sig från en mittpunkt och utåt. Och Goethe kallade detta för exakta fantasier. Och Goethe noterade också att han bara kunde se detta om han befann sig i ett tillstånd av lugn och ro. Och vi kan jämföra med indiska bilder av mandalas, som ofta ritas på olika stilistiska sätt och som också som används som koncentrationsövningar. Och som är då bilder av mästare i meditationen. så kom vi, Göpe gick så vidare genom att söka förbinda de här inre, de här att försöka förbinda ögats efterbilder med den inre kvaliteten i det som upplevs när man ser till exempel röst. Och känslan, resonansen i själen, likväl som ögats efterbild, svarar till ting. Och Göte menade då att så försöka förbinda den här inre, andliga, exakta fantasibildupplevelsen med den sinnliga upplevelsen, det blir för Göte en andlig skolningsväg. Så kom vi in på en extrem filosof vid namn Berkeley, som menar att säga att till exempel tavlan finns är fel, för om vi vänder oss om så finns den inte. Och att överhuvudtaget mena att mångfalden existerar är rena syndafallet, menade Berkeley. Han menar att vad som finns egentligen är bara verkligheten, bara finns i vårt inre och i vår medvetenhet och i Gud, i det rent andliga. Och varje gång vi upplever någonting så är det, berörs vi av i själva verket av Gud. Så skulle jag vilja tillägga en liten betraktelse om naturvetenskapen. Vi har sett nu att filosofin har stora problem med att definiera vad som är verklighet och inte verklighet. Och samma problem finns i naturvetenskapen. I början av det här århundradet så började man studera ljus och partiklarna. Och man kom då till den slutledningen att ljuset, som man förut trodde var en vågrörelse, också hade egenskaper av partiklar. Man kallade då dem för fotoner. Och när man studerade partiklarna så upptäckte man att partiklarna hade samma egenskaper som vågor. Det vill säga, om man skickade partiklar i ström mot varandra så gav de ibland resonans och ibland så plånade de ut varandra, ungefär som vågor. När man slänger två stenar i ett vatten så de vågar ibland förstärker varandra och ibland slätar ut varandra. Och man kom då till frågan, är ljus av våg- eller partikelnatur? Eller är elektroner partiklar eller vågor? Och det här kunde inte besvaras tillfredsställande, eftersom elektroner och fotoner visar tendenser att uppföra sig som bägge, beroende på omständigheterna under vilka det observeras. Och nu var man tvungen att upplösa hela Newtons världsbild. För vetenskapen var detta en mycket allvarlig paradox. Hur kunde en partikel också vara en våg? Eller en våg en partikel? För att få någon reda i paradoxen introducerades kvantmekaniken, idén om det atomiska fenomenet endast kan beskrivas i termer av sannolikhet. Informationen om dessa sannolikheter finns lagrad i en matematisk beskrivning som har formen av en våg. Denna infallsvinkel leder till ovanliga filosofiska slutsatser. Och här kommer det att en partikel kan inte längre definitivt existera på en särskild plats, på en särskild tid, men visar sig sannolikt existera. Sannolikheten bestäms av styrkan hos den matematiska sannolikhetsvågen på den speciella punkten. Den tidigare definitiva distinktionen mellan existens och icke-existens, rörelse och vila, partiklar och vågor, karakteristiska för Newtons fysik och i allra högsta grad för vår egen erfarenhet börjar lösas upp. Och här närmar sig alltså naturvetenskapen den gamla kinesiska visdomen som säger att ting har aldrig funnits, bara händelser, vågor eller vågrörelser. Och jag vill fråga, kan man då säga så här att vågorna, eller att det är fel att säga att om stolen eller så att säga, bordet här då, finns eller inte finns. För både vågen och vågrör, vågandet, vågrörelsen, och havet finns ju hela tiden. Men det roliga är att vågen inte aldrig kan finnas utan havet, men havet alltid kan finnas utan vågen. Eller som Samhita Veda säger, att det som finns är ett, det seende benämner det vid olika namn. Då skulle jag fråga, är det att göra det för enkelt för sig?
Är det någon fråga? Till Björns hemställning eller till eller ämnen? Är det något som har lyckats att gå?
Jag skulle vilja fråga om Berkeley, om han menar att tingen existerade blott när man varseblev dem med sina sinnen, eller om de också så att säga existerade när man tänkte på dem. Det är bara en detalj, men...
Ja, det blev två forskjelliga. Där existerar erindringsbilder och tankebilder av det. Det innebär att man sanser, säger han, existerar bara där hvor man faktisk sanser. Altså han deler det opp sånn at man kan si han går helt inn i vesenet. Gud, det kan gjerne være en mangfold av høyere oversanselige vesener, og også en mangfold av menneskelige vesener, men kun i vesener, og ikke noen ting utenfor vesener. Det er det viktige spørsmålet. Derfor, alt som skjer er for ham kun i medvetenheter. Men det er ikke nok en mangfald. Det er ikke bare en medvetenhet, det er forskjellige menneskelige medvetenheter. Men bare det er ingenting utvendig, ingenting som faller utenfor, som har en tings eksistens, som fortsetter å eksistere uten disse forbindelser, Gud og de enkelte mennesker, som også er dypere sett, naturligvis hos Berkeley, er en enhet. Men det er mangfolden utenfor som han benekter. Altså i en materiell verden, tenkt stofflig, som han sier, det er bare en hypotes som er helt unnfoldbar. Ja.
Jag tyckte att han gick väldigt lättvindigt förbi. För det är en väldigt lättvindig jämförelse mellan Johannes Müller och Goethe. När det gäller bilden alltså.
Du menar Björn?
Ja, just det, Björn. Där han bara liksom talar om att Johannes Müller hade färgupplevelser som... Han hade sina färgupplevelser i periferin.
Ja.
Medan Goethe då... hade sina ifrån centrum och så sa han bara en ros. Men alltså hur man kommer fram till dessa bilder, där anser jag vara det väsentliga. Goethes meditativa betraktelse av metamorfosen liksom.
Det är ett väsentligt punkt som inte kom fram i referatet. Man kan ju bara lägga ut någonting. Alltså nettopp detta att hos Goethe gjennomtrenger, som Goethe selv sa i det sitatet jeg leste opp, idé, forståelse, arbeid, alt dette gjennomtrenger også det som skjer der i disse bildforvandlinger. Det er en enhet. Et årelangt arbeid hvor han har levet seg inn i plantenes egenarter, er med til stede i det som skjer i bildene. Det er ikke spesielt, og det var ikke til man gjorde gang med Johannes Møller. Er det noen flere over til akkurat dette? Jeg må bruke tavlen fra de som vil skrive av som det kan skjønne ut her. Thank you. igår 45 en liten skisse av en utveckling i det gamla Hellas. Bara själva farbeupplevelsens tydliga förändring i löpet av 100 år, och vi kan påvisa det i de nedslag som finns i det skriftliga till och med. Hvis vi nu går tillbaka där och prövar att få lite mer tak i vad det är som där pågår, kan vi se att det är en dubbelrättning. Det begynner i ett årsskull av varme aktiv. Den aktive side av lysfarbestemmen. Overskudd av indre billedkraft, av livsfryd, pågående entusiasme som stiger frem. Så ser vi at det dempes ned, og i den perikleriske tid er det på en måte helt like vekk. Og så kommer den betraktende side sterkere og sterkere frem. Det blå blir helt tydelig beskrevet både hos Platon og hos Aristoteles for første gang i den greske historien, og hvor vi dermed kan se noe går tapt. Det er et overskudd av livsfyllde energi, strøttende begeistring som absolutt demper. Livsfylde dempes ned. Men vi skal må samtidig være oppmerksom på at samtidig er det noe som vokser. Den selvstendige, søkende, tenkende kraft i hvert enkelt menneske begynner nettopp samtidig å øke. Slik at vi har en dobbeltutvikling, noe som går nedåt og noe som samtidig går oppover. Og i det dette reduseres langsomt, så er det noe annet som samtidig stiger. Man kan si, i den perikleriske tiden er det akkurat en jevnvikt, en balans der, på en ganske forunderlig sterk måte. Så begynner den refleksjonen å stige videre og videre, sterkere og sterkere oppover, helt til våre dager, med alle slags utsiklerte muligheter. Den samme prosessen kan vi se innenfor hvert folkeslag og forskjøve de faser på de forskjelligste måter. Det er i hele verdenshistorien, og det er også innenfor hvert folk, når et folk på nytt stiger frem og så sin med begeistring stiger inn og utfører sin oppgave, er det noe av dette første i den begynnelsesfasen, og så kommer det en sånn dobbeltvirkning. Vi utvider nu det til betraktningen av hele sansespektret i hele menneskeheten. Nu gjelder det altså ikke bare det greske. Og da vil vi igjen betrakte de 12 sanser litt utførende ut fra dette synspunktet. Jeg har allerede gjennomført noe av det antydningsvis. Nå skal vi gå et steg videre i den betraktningen. Hvis vi da, nå ikke i en krets, men i en oppstilling med et øvre og et nedre felt, skriver det opp, da får vi de 12 sanser sine. Jeg-sansen, tankesans, ord-sans skriver jeg nå, altså geverbe, det har vi jo før vi snakket om, lydsans, varme kulde, lys, eller syn kan man si, kort, smak, lukt, likevekt, bevegelsesans, egen bevegelsesans, organsans, livssans, og i denne sammenheng berøringssans helt her nederst. Men den i en annen sammenhang har vi sett kunne settes inn her. Berøring. Vi vil nå betrakte disse tolv ut fra dette dobbelt aspektet deres, og ut fra dramatiske forskyvninger som da finner sted, og vi vil nå utføre nærmere det som er kort utført over det, så kom en mengde spørsmål. Hva var det egentlig? Kan du ikke ta det om igjen? Det var problematisk. Hvordan er det den sammenhengen? Det bestemt da for de nedre sansers vedkommende et urbildede og en forskyvning som hadde funnet sted. Og jeg skal prøve å ta det om igjen, hva det var det dreiet seg om det, og se, og så skal vi se konsekvensene videre, og det samme her oppe, tilsvarende, for disse tre øvre. Hva var det her? Hvis vi først tenker oss hele kretsen av de tolv, og tenker oss selve urbildene av disse kvalitetene, er det fra tolv kosmiske skapende kraftstrømmer at det fortekter seg så meget at nå i den harmoniske midte av disse, det menneskelige jeg, kan finne seg selv i forbindelse med verden. Og da virker disse nedre her, slik at det er på den siden hvor mennesket finner seg selv, og de der oppe hvor det finner verden. Der oppe, det så vi i den raden hvor vi så kvalitetene, her stiger det opp innenfra, og jo mer vi kommer oppover i denne retningen, det er denne rekkefølgen nettopp, at der er et spektrum hvor det går lenger og lenger ut i det som er utenfor min kroppslige eksistens, der ute i verden. Disse vil være et fullkomment organ for å oppfatte alt det som lever vesentlig i hele verdensaltet, makrokosmos. Disse vil være et organ for å oppfatte det som lever i det egne vesen, og så vil de pendle i et åndedrett sammen, i en harmonisk samklang mellom det egne og det store verdens jeg. Det egne jeg og det store verdens jeg. Vi tenker oss det i en harmonisk, paradisisk tilstand. Og nå kommer forskyvningen først her ned. Ikke først den opp. Kommer først forskyvning der ned. Og det begynner i berøringssansen. Berøringssansens urbilde er ikke å oppleve en ytre fremmed verden i det hele tatt. Den er i dette dobbeltspill å danne grunnlag for følelsen, bevisstgjøringen av det egne, egentlige jeg. Den direkte åndelige, det oppgjør med det egne jeg, er oversatt direkte. Men det kommer ikke til jeg-bevissthet uten at det er en motstand. Da kommer det en refleks. Det må være et grunnlag. Og dette grunnlag tjener urbildet av berøringssansen til. Altså at dette rent sjelelig åndelig vesen ikke bare er sjelelig åndelig, men at det strekker seg ned i en kropp bare akkurat så meget at man kjenner sitt eget vesen. I de øvre sanser oppfatter man så det vesenet ute i verden, og så pendler de sammen. Men urbildet av berøringssansen er nettopp ikke å oppleve uten verden. Den er bare grunnlag for det egne høyre selv. Grunnlag for, ikke direkte iakttagelse av, grunnlag for bilder. Jeg følelse. Ellers vil vi bare strømme sammen med alt det vi opplevet og ikke vil kjenne det egne brentpunkt i dette. Så kommer vi til et organ, sansen, rygsansen. Der er det nå alt strømmende liv i hjerte, lunge, lever, nyre, i alle organer som er grunnelementet. Og det pendler alltid mellom ytterligheter, og som er en balanse i midten, hvor det sunne er i en balanse. Alt som er i strømmende livsprosesser, det har en tendens til å bli for meget i oppløsning, eller for meget forherdet, og det sunne levende er akkurat en balanse i dette. Hele alle disse livsstrømmer er grunnlag, er ikke selve kjernen, men grunnlag for oppvåkning av sjelskreftene, tanke, følelse og vilje. De må ha dette strømmende livshav på innsiden, og så blir det bevisst at det er det. Sjelekreftene, tenkning, følelse og vilje kan kun bli bevisst individuelt, hvor det er en levende organisme som er slik at den er avbalansert, og at den kan gi grunnlag for medvetenhet, opplevelse av egne sjelekrefter, og at det ikke bare sjelekrefter i sin alminnelighet i hele verdens alt. Grunnlag for egne, for følelse, for oppfattelse av egne sjelekrefter. Men grunnlag for, ikke direkte eksistens, men grunnlag for opplevelse av det egne vesen, astralleve. Altså ikke at skadegnets eksistens, ikke at sjelekreften eksisterer, de kommer ikke ut av disse. Men de kan bare bli bevisst i et konkret, individuelt vesen ved at disse livsstrømmer er der som grunnlag. Så som jeg må ha berøringssans. Så må astralleve ha disse livsstrømmer som grunnlag for å kunne komme til sin egen opplevelse. Bevegelsesansen er på tilsvarende måte grunnlag for det høyere vesen å bli seg bevisst eterlegeme. Eterlegemens strømmende virksomhet vil bare leve og virke i seg selv, uten at det, hvis det ikke er en rørelsesans, en bevegelsesans, hvor den jo kan kjenne dette som strømmer og virker i bevegelse. Når det er det, da er det ikke årsaken, men et grunnlag for den høyere opplevelse av eterlegemen. Grunnlag for opplevelse av eterlegemen. Og det fysiske legemets grunnstruktur har det oppreiste, det symmetriske, og det at det er fremme og at det er bak, de tre dimensjoner. Og nå må det igjen ha et grunnlag for å kunne fattes, kunne gripes, menneskeskikkelsen. Uten likevektssansen er det umulig. Det må være en likevektssans, altså som helt inn i organet viser dette med de tre halvsirkelformede kanaler som er stillet inn i rommets tre dimensjoner. Det avgjørende i likevektssansen er rommets tre dimensjoners åndelige kvaliteter. Hva er dette? At den er oppe, nede, høyre, venstre, fremme, bak, Där har vi den mänskliga skickelse helt ut i det fysiska, i det romliga, men i sina omliga kvaliteter i detta upprejste. Grundvarför det som fattes i den mänskliga skickelse gestalt. In i verdensrommet. Vad är det nu som sker ved denne fordrejning? Det er, at det ikke blir svevende i dette felt, og bare akkurat berørende disse fire felt, og oppfattende sig selv. Det stiger, det rutsjer ut sånn at dette indre blir blandet sammen med noe ytre, og gjennomfør i alle, det rutsjer ut, slik at hovedbevitt, det som man retter sig mot i berøringssansen, er tingene som er der ute. Man grafser i tingene, og hvor det straks samtidig kommer begjær efter å ta til ene seg. Vi ser straks denne egoistiske, selvnydende kraft som en fordrejning av det å finne sitt eget jeg. I stedet for blir det fordreget å finne sin egen egoistiske nydelse i å kunne berøre noe. Ta i verden, ta det til seg. Det er som altså en nedsynkning av dette. Og her i det neste, i astrallegemet, ikke disse livsstrømmer, ulykkene som et livsgrunnlag for det som da stråler frem i sjelekreftene, i tenkning, følelse og vilje. Jeg begynner å kjenne mine egne organer, om jeg har det bra eller om jeg har det dårlig. Og jeg går igjen nyde min egen kropp. Det rutsjer ned i et lavere felt ved at samtidig betoningen av det egoistiske kommer. Og her i eterlegemet, i stedet for at nu de strømmende bevegelser i eterlegemet ville bli oppfattet ved denne, dette grunnlag, og det dermed får nok refleks til å bli bevisst for det egne vesen, så begynner man å kjenne bevegelser i verden. Altså, vi ser disse blir dratt ned, dreiet rundt i egoistisk retning. Og nu kommer det med en gang en konsekvens. Det begynner luciferisk. Første en impuls, egoistisk betenkt, der begynner. Men med en gang får det en konsekvens som er precis motsatt. Nettopp ved at det dreies inn i det egoistiske, danner det seg for bevisstheten en fremmed materiell verden der ute og i kroppen. For min bevissthet. Nettopp når jeg overbetoner dette selvmyden egoistiske, blir min oppfattelse av verden materiell død. Det blir en fremmed verden. Konsekvensen av det egoistiske er derfor fremmed gjøring, jeg skriver bare fremmed død verden, materiell verden, arimansk. Det arimanske kommer her nede som en konsekvens av det opprinnelige luciferiske i denne. Det begynner luciferisk, og så kommer det et arimansk svar. Nu vil vi betrakte hva det skjer her borte. Der er det nu, Christian.
Jag har inte förstått att du har sagt om att bevegelse sanns. Över den egoistiska sidan av bevegelse sanns.
Alltså, den urvilliga att alla bevegelses sinnesförnemmelser utlyckande ville vara ett medium, ett grundlag för att uppleva eterlegemets bevegelser. Nu rutschar det ett steg ner och jag börjar att känna kroppen. Och därmed projicerar jag det ut i bevegelser ute i världen, rörelser ute i världen. Det är inte urbildade. Urbildade är grundlag till att uppleva eterlegemets bevegelser. Och nu rutschar det ut i materiella bevegelser som man uppfattar genom bevegelsesatsen. Och där kommer sig övrig självnjutning också in i det att man njuter dessa bevegelser. Det kommer samtidigt, men det är samtidigt två nederste, det begynner med den egoistiska nyheten. Njutning av kroppen, njutning av beröring, och så går det och glider över på disse också. Låt oss nu se här också. Det kommer nu i annan etappen, här är det första etappen. Så får det konsekvens i detta. Nu börjar det här uppe omvänt. Det är urbildet. Att det egna jag tiger fullständigt still. Bara är resonansorgan. Tänker icke sig. Snackar icke sig. Betonar icke sitt eget jag. Bara öppnar sig för. Vad talar i hela världen till mig? Vad tänker i hela världen? Och jag vill leva mig in i det. Vad är det för jag, vesenskärnor i hela världen? Jag öppnar mig för dem och lever bara mig helt in i dem. Det är urbildet för dessa tre överste. Det är att nu detta dras ned, begynner vi att bli neddämpet. Därför kommer nu, det begynner att bli neddämpet, så att det inte är det. Och så begynner man själv att tänka, och själv att snacka, och själv att betona sitt eget jag. Där begynner det alltså, inte med en egoistisk betoning av mitt eget, men det begynner med en neddämpning av det yttre, en reduktion av det yttre som skyves in. Och nu kommer en betoning av det inre. Det går precis omvänt här. Här begynner det i det inre och kommer en konsekvens i det yttre. Här begynner det i förhållande till utenvärlden och kommer en konsekvens i det inre. Det är en arimansk reduktionsprocess som det begynner med här. Men nu har den en ny konsekvens i det inre. Jo mer uppfattelsen av världen, världens jag, världens tanker, världens ord dämpes ned. Och jag inte mer kan höra vad världen talar, vad solen säger, vad månen säger, vad stjärnen säger. Vad det lever av världens tanker i hela världens alter. Och det vi inte mer kan uppfatta det. Och vi så själv begynner egen tänkning, själv begynner att snacka, själv begynner att betona detta inre världen, uppstår det villkorligt. Inre bildvärlden, fantasi, som river sig lös som har en evne nu till att leva i detta helt oberoende av om det stämmer med världen. Lucifer. Vi ser det luciferiska och arimanska både uppe och nere, men i omvänd räckefölj. Här begynner det luciferiskt och får en arimansk konsekvens. Här kommer så nästa virkning, det begynner arimanskt och så får det en luciferisk konsekvens. Nu uppstår det inre bilder i egen tänkning, egen snacking, egen ord. Det snör mig ingen världen för mig själv. Jag vet inte om det är vad man säger där ute. Jag vill ha min egen inre världen och jag utfaller det. Pisse virker så långt ned först. Och fører da med hensyn til ordet, til store nye etapper. Det første etappet i forhold til ordet er selv å si stille og høre verdens ordet tal gjennom alle ting. Neste etappe er at det dempes ned, og det kommer et urspråk som er felles for alle mennesker. Et urspråk. Ut av musikken, det vil si av tonens sang, fødes urspråket hvor alle mennesker forstår hverandre. Så kommer neste etappe, det blir mer individualisert, man trekker seg ut av det, språkforvirring. Så forstår man ikke engang andre mennesker når de taler, men bare den egne folkegruppen. Så øker det mer og mer, for jo lenger vi går tilbake i tiden, kan man se det merkverdige at man talte forskjellige språk, men man forstod hverandre likevel. Men jo lenger det går, så forstår man hverandre ikke mer. Nå forstår jo ikke vi et kribber når en kineser taler. Unntagen hvor vi gjennom minespill og geberden og situasjonen likevel forstår. Til tross for at vi ikke kan forbinde noe med de enkelte ordene, så går det mer og mer ut til hvert enkelt menneske. Og i våre dager så begynner vi å komme i den situasjonen at vi ikke engang forstår hva de sier som har samme morsmål. For man snakker og uttaler seg, og så misforstår man hverandre likevel. Snakker forbi hverandre. Det kommer ikke til kommunikasjon. Man oppfatter ikke faktisk hva den andre sier. Fordi i det den andre snakker, snakker man selv innvendig. Og hører egentlig bare hva man selv snakker i det den andre snakker. Og så løses det ut mer og mer spaltning, mer og mer individualistisk. Mer og mer små glasskuler, hvor hver enkelt sitter inne i en liten autistisk verden for seg selv. Det er linje her. Samtidig øker inflasjonen av ord og tanker. Så lite tenkning som det er i våre dager, har det ikke vært på lenge. Men så mange utsisilerte, utformede tanker og ord har det heller ikke vært for lenge. Hvis man ser hva det produseres av bøker, tidsskrifter, aviser, hva det produseres av trykte ord, i millionvis, hvor det dynges ut, hvis man ser hva det produseres av ord og ord og ord, informasjon. Det er en syndflod av kvalitetsløs ord og kvalitetsløse tankeformuleringer. Men søk efter selvstendig tenkning. Et menneske som spør, hvor er det? Hvordan er det? Og ikke bare gynger med i en ordstrøm som svømmer hit og svømmer dit, partirettet, moderettet, tilfeldighetsrettet. Da begynner vi å se de få enkelte søkende mennesker som våkner i denne syndflod av inflasjonen av ord og tanker i hele dette. Der er en grense, jo ikke underlyden, sånn som vi hadde en grense før. Da hadde vi en grense her. Her står det en ny grense der. Og hva er det? De tre øverste är mycket mer ödelagt än det nästa. Lyvande syn är mycket mer harmoniskt i behåll än de tre överste. De tre överste har varit maximalt utsatt för det stora attacket. Därför måste vi sätta en strek där. Här nere måste vi också sätta en strek här. Dessa har varit maximalt utsatt för detta, denna fördrejning, det stora attacket. Och det har inte ordentligt virket upp i dessa i samma grad. Nu kan man säga, men det är ju då vilket tillfälle. Och dessa fem, där i mitten, är ju då attackerat. Smak och lukt, hon är ju egoistisk, egen födelse, svämmer inte in det. Alltså, vi måste säga, helt bevart är det inte. Här dyver det upp av, så att säga, betändelse in i detta fältet. Och hvis vi betraktar lyd och syn, så kan vi omöjligt se att hörselsansen och synsansen är fullständigt intakt, uberört av denna våg av kvalitetsreduktion. Där vi har tagit olika inuti detta också och är inte det. Det är så starka bärande kräfter i dessa att de till trots för de förfärligaste angrepp fortsätter att virka. Och här kommer vi till en liten ny förståelse av det så kallade uttryck i fem sanser. I gamla och hundra sammanhang, det är fem sanser. Där var man inte klar över disse, och man var inte lite klar över disse. Och med hänsyn till varmesansen blandade man in både lite av beröringssans och lite av bevegelsesans och lite av organsans utan att lägga märke till det. Det kallade man där bara för födelsesans, känslesans. Och så man där är kun fem sanser. Det är fel. Det är inte bara fem sanser. Det är en begränsad, föräldrad och i alla psykologier och alla fysiologier avsatt lära. Det är bara i skoleböcker att det ännu står. För de är som regel 100 år för sent. Men, bortsett från det, så är det något bättre. För dessa fem där i mitten är de starkaste. De är de starkaste i sina egna arter och inte blir kastade omkull. Och därför har de en fälles egenskap i sig här i mitten till att stå emot angrepp. Ja, de är inte säkra nog. Alla kan bli angrepet och fördrejt. Men mer än de där uppe och de där nere. Det är ett visst mittfält som har en kommer hela medvetenhets uppgörer sånt som det kommer där. Det är ensträcktet. Det är en ström så. De tre överste är också enrättes omvänt. Nu kommer de dalar in. De tre överste dalar in. Det lilla barn må åpna sig på det och orsans, tankesans och jägsans så sig stiger in i barnen. Man blir delaktig i en världen där ute. Och det kunde till och med tänkas att barnet blev lukket och stängde sig av och inte ville åpna sig för det som så sitt inkarnerar, stiger in och därmed uthåller sig utanfra in i barnet Det kommer vi en uppväxt. Vi ska komma tillbaka till det senare om morgonen eller i årmorgon, kanske bättre i årmorgon eller på fredag. Men nu gäller det bara Dagnis Navogan, kan ni se. Här är det ingen fra uppadstigande ensläktet. Där är det också ensläktet. Utifra in, ovenfra ner. Det är som ett organ som växer och människor blir delaktig i det sträcker sig upp och ut till att lära mer av vad världen talar, vad andra tänker, att det finns andra människor. Organet dannes i ett nettopp av detta det stiger in. Men se på disse, alla de fem är dobbelträttet, de är både innenfra ut och utenfra in. Här är det dobbelström. I alla disse är det dobbelström. Och därför är vi meget solidare, meget stärkare. Det är i ett nytt fält, hvor organdannelsen sker i to retninger samtidigt. Nu, man ska inte overbetona det. Efter att man har sagt disse retningene och har sett dobbelretningen i dette, denne urkraft i disse, så vil man si, også de er usikre. Også de er utsatt for de voldsomste angrep. Hvis man bare ser på det som er i midten her, i synsansen, i midten av de fem, og skulle være det aller sikreste av alt. Det mest solide, det mest menneskelige, det mest uberørte. Og så tenker, hva synsansen, fargesansen, blir angrepet i våre dager? Hvor menneskene blir ledet til kvalitetsløshet, mister kvalitetsløs kvalitetssansen til og med i synet, til og med i fargene. Det går rapid i retning av at dette angrepet kommer nu i et nytt attack og rager helt infinitt. Rudolf Steiner har der beskrevet den reduktionsprocess som nu begynner og sætter ind mod synsansen og siger bare den linjen videre fører til at ud fra den organiske så at sige instinktive situation vil om en vis tid han regner ikke der 100 år men meget længere hovedreglen være at alle mennesker er farveblinde og tænk bare hvad det vil sige. Hvis en liten minoritet igen ser farver, da vil flertallet sige, de er gale. De er syke. De snakker om rødt og blått. Det findes jo ikke. Flertallet siger, at der ikke er farver. Og så læser man i gamle bøger, så ser man i det 20. århundrede, der snakket alle om farver. Det var overtroiske mennesker i 20. århundrede. Man sa alle at det var rødt og blått ut i verden. Det finnes jo ikke vi er nu kommet så langt vi vet verden er vi i virkeligheten farveløs. Det er bare noen få som ser farver og de er gale. Slik som man nu ser i bøker i gamle, fra gamle tider at et flertall av menneskene hadde oversanslige åpenbaringer som strømmet inn, sier man, det var i gamle dager, det er nu forbi. Sånn snakker om Gud og slik, det er nu ferdig, flertallet ser ikke det mer. Når flertallet ikke ser det mer, så er det rett. Slik sier Rudolf Steiner, om så og så lang tid vil flertallet av alle mennesker være farveblinde. Og kun de som aktivt har arbeidet i mellomtiden fra det indre, vil ved denne aktivitet ha farvesyn. Det er noe man ikke mer får gratis. Nu får vi det gratis. Vi kan åpne øynene, så ser vi rødt og gult og blått, selv om vi er helt dårlige og ikke arbeidet den minste. I fremtiden vid kunnig människor som har arbetat aktivt i det heliga omgivet ser framåt. Vi ser att detta angreppet går stärkare och stärkare in till att trygga hela mänskets existens. Låt oss nu komma tillbaka här och se på den animaliska konsekvensen. Hvordan ser världen ut? Vi ska genomföra detta mest möjligt fullständigt. Då har jag en egoistisk egen självnyelse av min egen kropp och av det inre världen. Och världen blir då maximalt främmande. Och huvudpunkterna i dessa filer blir projicerat ut. Vad är grundkvaliteten i dessa fyra som nu blir projicerat ut i världen? Har vi likeväxansen? Det är det tredimensionala. I tre dimensioner. Vad är beröringssansen? Det är det punktuella. Det är alltid något punktuellt man berör. Vad är bevegelsesansen? Vågor. Rörelse. Som strömmar av steser. Vad är organsansen? Det är fält. Fältvirkningar. Hvordan är tillstånden där eller där? Nu brukas det inte till att uppleva dessa högre väsener. Nu projicerar vi det ut. Och säger att det finns där ute. Då har vi en tredimensional rumvärlden. Hvor det är vågrörelser. Hvor det är elektriska och magnetiska spänningsfält. Och hvor det är partiklar. Vi har det moderna världsbildet. Som det utbildningssättet. Och nu kommer nästa punkt. Att man säger i alla upplevelser människor har är det primära och sekundära. Man delar upp alla uppfattningsmöjligheter av primär och sekundär. Då säger man, dessa primära, det som kan väjas, det uppgör med något som har tyngden i röringssansen och i likeväxansen, tyngden. Det kan målas, det är så och så långt i rummet. Där är den och den hastighet, det kan tälles och kvantificeras matematiskt. Man kan bearbeta dessa utan någon andra kvaliteter än det som kan fattas i matematiska störrelser, kvantitet. Allt annat, lukt, smak, syn, varme, ljud, ord, tank, jag, är inte helt riktigt rätt. Det är sekundärt. Och denna avskilsen kom för 400 år sedan. Hvor man sa att man må uppdela människans upplevelser i primära och sekundära kvaliteter. Primär, det är vissa. Sekundär, det är allt annat. Alla sekundära, det är bara subjektivt. Men de är verkliga. Primär, det är den egentliga verkligheten. Massiv realverklighet. Nu gör vi ett litet försök här. Vi sätter en strek precis i mitten. Och så ska vi sammanlänga de sex övre med de sex nedre. Och sammanlänga det som kommer här. Och det som kommer här. Men nu vill vi först tänka oss.
Ja. var idag februari 14. Högens mitt om sinnena.
Det gäller i åren som utgångspunkt har en sammanfattning och författning kortedrag av stoppriktningen här. Det är attacker i det egoistiska och resultatet i det främre blodet. Luciferisk begynnelse, arimansk konsekvens. Och här omvänt, först mister man kvaliteten där ute, reduktion, främmedgörelse, avkörning, avveckling, och så begynner man spinna i det egna. Arimansk reduktion som begynnelse och luciferisk konsekvens i det inre. Med denna dubbel polaritet med både är den första och en annan etappe vill jag gärna ha ett lite referat av i morgon. Är det en som strax ska få det? Eller ska jag överfalla det? Alltid fördel att du är vem som helst sett i det. Om vi ändrar med det för tidigt. Vill du göra det? Tack för det. Är det någon stöd? Ja? Den är ofria. Den understånd. Alltså, här är det en fyrning. Här kan begynna, här kan här begynna. Här är det första. Alltså, först. Urbild är beröring av det organiskt fysiska grundlag bara som en kristallisationspunkt. Bara en så saft beröring att det är nog till att bli bevisst. Det är oversansliga väsen i människans inre, det eteriska stadet, gejväsen. Nu blir det självnjutande. Det vi har något för mig. Betonet, och så rycker det ner på den jag har något som jag kallar till mig själv. Nu vill jag ha min egen kropp, och jag vill ha ting som jag berör. Jag klamrar mig till det, nettopp i självnjutningen. Och i samma ögonblick begynner tingene att bli materiella och främmande. Jo mer man betonar den egoistiska självnjutning, jo mer blir världen kold, död, fjärn, främmande. Men det kommer där som konsekvens. Det begynner i det egoistiska, så blir det det. Men då begynner det hos de andra människorna att bli tillröjt. Jag ser inte det som helt. Bara lever av tankar i världen kan jag då inte se som helt. Den arimanska konsekvensen börjar med en gång att virka där uppe. Så att jag inte mer kan se in i världen. Inte höra vad världen talar. Nu börjar det att bli lukket. Men ju mer det blir lukket, så börjar det sig att spinna igen. Med mina egna tankar och mina egna ord. Och så får jag en inre fantasibildvärlden som löser sig ut av verklighetsligheten. Det är bara konsekvensen av den reduktionen. För hvis jag hade fulltonen och upplevelse av ord och tanker och hjälp i hela världen, så vill jag inte spinna i fantasien i det inre. Det vill med en gång bli korrigerat. Det må först rulles mitt ner och tas väck där ute. För att det ska kunna komma det ut inre i villkorlig fantasi. Alltså, det var en kort. Vi tror att man kan känna det i den också i vardagslivet, i nyhet och stött och stadigt. Dessa två processer som inte bara en gång har rätt, men sikkert ett nytt bestandsliv i förstärkning. Är det någon andra spörsmål?
Ja, jag undrar om du skulle vilja kort gå in på var i attacken mot synsinnet består eftersom...
Men attack mot synsinnet? Ja. Mm. takk for dette ordet. Det veldig viktig, og det må vi arbeide videre i morgen. Altså, først og fremst er det hver gang masse inntrykk kommer, som i seg selv er disharmoniske, slik at man ikke kan dvele ved dem, leve i det. Så fører det til at man sløver oppmerksomheten. Man kan ikke få tid til med en efterklang å leve. I hvert ting jeg oppfatter i synssansen, det er egentlig øyet svaret, og den indre sjel vil svare på det. Men hvis jeg styrter videre til et nytt, og til et nytt, og til et nytt, og ingenting interesserer ordentlig, og jeg forbinder meg med noe ordentlig, så blir alle de indre efterklanger ødelagt, kaotisert, sammenrotet. Og dermed oppfatter jeg ikke det som lever som kvalitet i farvene, i synsinntrykket. Hvis du går gjennom en storstad i Stockholm, så blir man ikke det hele det som foregår der, så å si, hjulpet til å elske det man ser. Og dvele det, og så har en efterklang i det, dvele det, har en efterklang i det. Da vil man bli helt forstyrret, og så lukker man seg til. Men man blir til å bare gå på den gaten. Ser det nødvendige, ser signaler. Man må se rødt og grønt når man kjører bil, ellers går det galt. Man må se, det er en plakat, og så går jeg dit. Det ytre får signalkarakter. Signal til å gjøre ditt og datt. Men hvis jeg selv kunne gjøre precis om det. Bare avkalte tegn, blinktegn. Da er kvaliteten utløst. Det er en hovedpart i synet. Men jeg tror det virker allerede fra barnehageren og oppover. Også hvordan de fleste skoler er innrettet. Fører det til at man ikke elsker det man ser. Ja?
Man kan også se på, jeg tror det er 3 eller 4 timer i snitt at barn ser på TV i vår civilisation. Det nu är också färg-TV.
Ja, det kan så mycket här i Sverige. Jag tror det är amerikanska statistiker. Där är statistiken från en by i Amerika. Från 2 till 5 år ser man 2 timmar genomsnittlig på TV. Så från 5 till 7 ser man 3 timmar. Nej, 5 till 12 ser man 3 timmar genomsnittlig hver dag. Från 12 till 14 ser man 4 timmar TV hver dag. I hele byen genomsnittlig. Så går det ned igjen. Efter 14 år begynner man å redusere igjen, da kommer det ned på 3 timer per dag TV, og så der holder det seg resten av livet. Men det er en amerikansk by, jeg tror ikke det stemmer i Stockholm. Ikke tal om at man ser så mye i TV. Man sitter i timen, takk.
Hva? Det har nyligen varit alltså en undersökning, det var inte under 2 timmar och så varje dag.
Det är bra. Ja, där virkar det.
Jo, jag vill spöra, när vi nu kommer fram till det där enorma angrepp som är på synsansen. Och man kan ju liksom, man kan inte undgå storbymiljöet, alltså i nuvel. Alltså man får alla de påverkningar, vad inte man vill det eller. Hvad kan man så gøre for ligesom, at beskytte sig og for at beskytte sine børn?
Ja. Der er nemlig meget nærliggende, at man bare vil flygte til en liten hytte og i et fjæl. Og det skal vi gå nøje ind på. Hvor er ufrygtbare lægger? For det er en helt nødvendighed, at vi tager op hele storbylivet, og at man er i stand til at være kraftig nok til at kunne leve der. Det er bare en ren illusion å tro at man bare kan flykte vekk. Hvor er de fruktbare punkter, de fruktbare skritt i denne veien? Det er helt avgjørende at vi arbeider med det. Är det några fler spörsmål? Ja?
Vilken funktion har det du har beskrivit nu då? Jag menar, om Gud är allsmäktig så måste han ju veta vart det här ska leda. Är det här en slags reningsprocess som sedan ska leda till en större förgång eller en total förstörelse av mänskligheten? Mm.
Det vill säga en brutal förstörning, hvis ikke det er, kan også beskrives som et trangpass, hvor helt nye kvaliteter kan dannes kun gjennom denne prøvningen. Men da må man kunne beskrive hva er det. Og det skal vi også arbeide med i neste dagene. Med en gang kan vi se følgende forrøvig, men hva så det er, må vi nøye prøve. Det virkelig selvstendig individuelt er bare mulig hvis det først avskilles. Hvis man bare svømmer i en helhet, kan det ikke komme. Det helt selvstendige, individuelle, frie jeg er bare mulig ved at man først løsrives. Men hvilke muligheter har det så i seg? Det må vi se meget nærmere på hva som er fremtidskvaliteten i det. Ja.
Jeg synes at det du sier med at individualiteten dannes gjennom anskillelse. Så i hvert fall sånn som jeg betrakter samfunnet, så ser jeg liksom en angstbølge som går gjennom folk.
Ja.
En dyp angst som brer seg, og den fører igjen, den angsten blir videreført i aggresjon. Og den aggresjonen fører oss ned på det dyriske, da. Men da synes jeg det må bli grenser for avskillelse, altså.
Ja, det blir forferdelig. Altså, angsten, den kommer alltid der hvor fremmedgjørelsen kommer. Hvor man blir avskilt, og det er en fremmed verden, så begynner med en gang angst. Ja?
Jeg lurer på om du kunne forklare litt nærmere det der med bevegelsen som bølger.
Ja.
Og, ja,
hvis jeg ikke hadde hatt bevegelsesans, ville jeg aldri kunne tenke tanken at det er bølger våger ute i verden. Det ville være en fullstendig absurd tanke, jeg vet ikke hva det er. Jeg kjenner rørelser i den egne kropp, det er en kjent sak. Nå tar jeg dette elementet. Det finnes bevegelser. Nå projiserer jeg det i en modellforestilling ut. Jeg tenker molekyler som svinger sånn, eller sånn, eller sånn. Det er det element i tankemodellform som er hentet ut av rørelsesansen og projisert ut. Mens det tredimensionale rom vil jeg aldri ha kommet på en tanke hvis ikke jeg likevektsansen kan stille meg inn i rommet, oppe, nede, høyre, venstre, fremme, bak. Det var det, så gjør jeg det abstrakt. Så ser jeg X utsett, og de er helt like der, de kan dreie rundt hvor hus som helst, sånn at kvaliteten i oppe, nede, høyre, venstre forsvinner. Og jeg bare kan dreie rundt, så har jeg gjort den abstrakt. Den vil jeg aldri komme til hvis jeg ikke først gjennom likevektssansen hadde hatt disse kvalitetene i meg. Nå bare tar jeg den, og i en modell setter jeg den ut. Det har vi. Så dette feltet, organtilstanden, det sier her er et felt av kraftvirkninger. Magnetisk felt. Det er ikke vågerørelser. Ikke partikler. Det er et felt av kraftvirkninger. En hel tilstand i et område. Men så kommer partiklene. Det må berøres. Og det som du sa var nesten i overensstemmelse med det som jeg har studert, men ikke helt. Du prøvde å oppløse partiklene til våre rørelser. Og det stemmer at det var en fase i fysikkens utvikling i 1920-årene. Hvor man virkelig så, vi kan ikke holde på disse partiklene, og så kommer man til våre rørelser. Ikke før hadde man gjennomført det en stund, så så man det eksperimenter hvor det strander, og hvor det ikke går. Vi må ha partiklene likevel. Så kom det over til det. Så tenker man altså da det er partikler. For hvis ni tenker alle partikler bort, hva er det da som rører seg? Hvis det ingenting er som rører seg, Hvordan er det da en rørelse i det hele tatt? Det må jo da være noe som rører seg. Og så kom det en hel del eksperimenter som tydet på at det var partikler. Men de andre eksperimenter om det samme, hvor ikke det hjalp. Og så kom det en forferdelig strid. Partikkel, fysikk, rørelsesfysikk, partikkel. Og så fant man løsningen, en foreløpig løsning, komplementaritetsprinsippet. Hvor man sa, det er samtidig partikkel og vårrørelse. Men ikke sånn at man visker ut partiklen og sier bare vårrørelse. Man sier samtidig begge, men at det er to forskjellige synsvinkler til å betrakte saken. I noen lønner det seg best. Den matematiske formelen blir best hvis man sier partikler. I andre blir de matematiske formler best hvis man sier vårrørelser. Og nå, for å omfatte alle eksperimenter, må man derfor sier både og. Altså, man klarer ikke å droppe den partiklen. De blir bare mindre og mindre og mindre. Men så plutselig forsvinner de, sier man, nei, det må være noen. Og så kommer disse bittesmå igjen, dukker stadig opp. Man må ha det som et lite holdepunkt. Og det ligger dypt, dypt forankret i følelsen av berøringssansen. Man støter på noe, det er noen ting man støter på, og så projiserer man det. Hvor ofte står det i både skolebøker, fysiologier og andre, i alle sanseinntrykk må det være en stimulus. Hvis det ikke er en stimulus, så føler vi ingenting. Det må trykke. Hva er stimulus? Det er en eseldriverstav. I det gamle rom så gikk en slave sånn og pirket det trege eselet som ikke ville gå, og så skarpte eselet sånn, så gikk eselet. Stimulus er en eselstavdriver. Det må være noe som støter og driver fremover. Og så sier man, mennesker opplever ingenting hvis det ikke blir pirket og noe støter på partikler. Berøringssansen i forvrengt form har projisert seg opp gjennom alle sansene i vår forestilling. Vi kan ikke se noen ting uten at det er noe som trommer på øynene. Vi kan ikke høre noen ting uten at det er noe som trommer. Det må være noe som pirker. Berøringssanselementet overalt har lagt seg utover det, og når man så begynner å tenke gjennom det, så blir det fryktelig problematisk. For vi følger den fysikken, så er det største parten jo tomrommet mellom de partiklene. Og de partiklene utgjør jo bare en helt minimal del av romsvolumet. Hovedparten er jo mellomrom. Derfor, når jeg tar på bordet, så kommer de partiklene, ifølge fysikken, i det hele tatt ikke bort på fingeren. Det er jo kjempe mellomrom. Selv når jeg tar helt ned på, kommer ikke en eneste partikkel helt inn på. Det er mellomrom, men hur kan det virke over i det mellomrommet? Så sier man kraftvirkning. Frastøtning, tiltrekning, gravitasjon. Ikke sant? Nå kommer det inn til neste felt fra den forestillingen. Så sier vi, det er vågrørelser, og de virker også på avstand fra radioteknikk, ikke sant? Så er vi over i det. Alt sammen foregår i rommet, i romskontinuumet, så er det oppe i neste. Så rutsjer man opp og ned i de fire og prøver å støtte seg på alle de for å gripe det hele. Det er en slags merkverdig, spøklignende verden. Hvis man i øyeblikk tenker seg, det som man da sier, det er det eneste virkelige. Alt det andre var sekundært, subjektivt spill. Så ser man en sånn kjempestor robotverden. Med ørsmå partikler i et kjempestort tomrom, i svingen og vedrubel omkring hverandre, totalt absurd, uten noen kommende fra noen sted til noen sted, og så bare spinner det hit og dit. Det er en fullstendig spøklignende verden som er hovedforestillingen hos de fleste moderne mennesker. Ja.
Men kan en sans dö helt ut?
En sans kan det dö helt ut. Den kan praktiskt talat komma helt ut av funktion en tid. Men det är ett viktigt spörsmål. För att funktionen lever i hela människans väsen. Och flyttar sig där gärna över och pröver att ta en annan sans istället för. Och är usynlig till stedet. Det är ett mycket viktigt spörsmål. Jag får inte tid till det nu, men det ska jag ge några exempel på. Enten i morgon eller i övermorgon eller på fredag, hvor vi får tydligt se hele den problematikken. Hva sker hvis maximalt det fysiske grunnlag for en sans blir ødelagt? I hele menneskets vesen forsvinner det, eller bare forskyver det seg og lever usynlig med i de andre.
Jeg fikk ikke sagt det i sted, men liksom, det er fremmedgjøringen da, som fører til angst i mennesket. Den angsten må fortrenge jeg-sansen og tankesansen.
Langt, men hvis du fortrenger den helt.
Og hvis det, så lurer jeg på, hvis jeg-sansen da fortrenges helt, hvordan kan mennesket da, med tanke på inkarnasjon og sånn, utvikle seg? Altså?
Ja, jeg tror den kan fortrenges helt tidvis ut av funksjonen. Men da er den i bakgrunnen som mulighet. Og først når muligheten blir utskjaltet, da vil den mellom eksistens opphøre. Men du må skjelne mellom at noen en viss tid opphører å fungere. Hva vil det bety at jeg-sansen helt opphørte å fungere? Da ville du tro at alle andre mennesker var dukker. Bare maskiner som gikk rundt omkring. Dette var et eneste individuelt sentrum i andre mennesker, bare i deg selv.
Men ville vi da inkarnere som dyr, altså?
Ja, det er en fortslutning. Det er en alt for fortslutning, for hva det kan skje tidvis i et menneske, det er det utrolige. Og så kan man regenerere, og så forvandler det seg, og så går man igjennom det som en prøvning. Man mister ikke de menneskelige mulighetene, fordi man er helt syk en stund. Ja, men det går ikke så fort.
Man kan lämna sig fråga vissa morgon kanske att vi säger ett sinnesorgan beskadat så man kan liksom överföra funktionen till ett annat eller ändå ha kvar förnyelsen på ett annat sätt. Det måste ju vara en själslig andlig process via nervsystemet, alltså man går in i det fysiska via nervsystemet och sedan sitt arbete. Om man då säger man har en hjärnskada för handen istället.
En hjärnskada, ja.
Ja, då är ju alltså verktyget, jag ska säga, den kommunikationsväg för det andliga i det fysiska skadade. Alltså.
Ja.
Men kan man trots det alltså förändra sin skadade situation genom hjälp utifrån?
Ja, du tänker speciellt på hjärnskada och så. Du kan ta ett exempel på det i morgon, men nu är tiden ute.
Thank you.